Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
God dag allesammans! Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 108 och den olycksbådande rubriken Ingrid, domedagen.
Ja, det är lite av en ordlek eftersom det var idag som domen mot oss kom från hovrätten över Skåne och Blekinge. Och jag tror att de flesta som tittar redan har noterat att vi blev friade!
Wow! Ja, och jag tror de flesta förstår att vi hade inte varit så här glada annars. Vi var ruggigt nervösa i förmiddags, men vi ska berätta mer om det här om en liten stund. Jag heter ju Maria Selander och med mig min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Förutom då den här hovrättsrättegången mot oss och den friande domen så ska vi också prata om behandlingen av våra äldre i samhället.
Ja, det är ju det här beryktade läskbråket i Gislaved som verkligen i ett nötskal beskriver hur synen på äldre människor är i Sverige.
Mm. Det gör ju det tyvärr. Vi hoppas också hinna med lite BLM-skitsnack, alltså Black Lives Matter-skitsnack. Vi har hittat en svart före detta polis som är oerhört bra och säger kloka saker när han intervjuas av BBC World. Så pass att reportern blir alldeles snopen.
Ja, det kan man väl säga. Och han kommenterar alltså den fällande domen av Derek Chauvin. George Floyds så kallade mördare som vi inte har hunnit prata med än. Jag hoppas vi hinner det idag. Nu får vi rappa på.
Nu får vi rappa på för vi har så mycket att berätta. Och vi börjar såklart med hovrättsdomen som alltså kom i förmiddags. Både Ingrid och jag var på väg att gå upp i limningen timmen innan. Och vi satt och hängde i mailboxen. Och klockan blev 11 och blev 2 minuter över, 3 minuter över och det kom ingen dom. Och till slut så ringde du upp mig med det underbart fantastiska beskedet att vi har blivit frikända ännu en gång för hets mot folkgrupp.
Precis, och hovrätten precis som tingsrätten konstaterar att ja, det de har skrivit kan tolkas som missaktande eller kränkande, men det har skett i ett journalistiskt sammanhang. Vi har öppnat för en debatt, man har kunnat kommentera, man kunde hålla med, man kunde inte hålla med och så vidare. Och min advokat Sargon de Basso, han skrev så här till mig när han hade läst igenom domen. Jag skulle säga att domen är välformulerad. Den har verkligen tagit fasta på de rättsfall, omständigheter och resonemang som försvaret lyfte fram i målet.
Mm. Precis, det stämmer det. Det var ju så att vi hänvisade till en hel drös domar både i Sverige och i Europadomstolen, va? Prejudicerande domar. Man har ju försökt att gå in och styra upp det här HVMF-eländet lite mer på Europanivå. Och då velat trycka på att såvida det inte är helt extrema saker så ska man ge fan i och peta i folks yttrandefrihet helt enkelt.
Ja, fram till nu så har det i alla fall varit så. Det är ju ingen som vet vad som händer i Europadomstolen framöver. Men vi kan i alla fall konstatera att de här båda friande domarna är otroligt viktiga för den svenska yttrandefriheten. Och alla mainstreamjournalister som mangrant har slagit dövörat till, inte velat rapportera om detta. Det finns ett undantag, vi kommer till det. Men jag är helt säker på att om du och jag hade blivit fälla idag, då hade vårt namn varit på Aftonbladet, Expressen, DN, Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad, you name it. Fällda för hets mot folkgrupp, två journalister är rasister. Nu har de papper på att de är rasister.
De hade vältrat sig i detta, jag är helt övertygad om. Och det är ju ganska bisarrt för att vi gör ju inte det här, vi tar ju inte upp den här fighten enkom för vår egen skull, ja, utan för yttrandefriheten i stort och journalistiken i synnerhet. Mm. Och det är märkligt att de inte verkar begripa att förr eller senare så kommer detta att knacka på deras dörr. Och själva syftet tror ju vi med att åtala oss och att driva det så här långt som till hovrätten. Kanske till och med till högsta domstolen, vi får se vad det blir med det. Det är just att skrämma journalister till tystnad. Håll knip käft därför att annars så kan du bli åtalad om du försöker problematisera kring islam. Och det här var ytterligare ett led, Ingrid, i den sittande regeringens idoga försök att inskränka yttrandefriheten på olika sätt. Det här är ju en politisk styrning som kommer uppifrån och har filtrerat ner i rättsväsendet. Och
och antagligen framför allt på grund av de här nätverken Hilda och Ruben som har infiltrerat hela rättssystemet. Och Hildor blir bara de kvinnliga advokater och jurister som är på woke-sidan. Men det jag skulle säga om det här är att Journalistförbundet har ju bara de vill inte liksom veta någonting om det här. För de har ju omvärldsbevakning. Det är ju inte så att de inte känner till att vi har varit inför rätta två gånger. Och så jag har varit medlem i Journalistförbundet i 40 år och du har varit medlem i 25 år eller vad det är. Och då ska ni komma ihåg att detta Journalistförbund har tagit upp en del obekväma strider, som till exempel när man skulle förbjuda folk att titta på barnporr. Alltså det var inte bara innehav av barnporr utan även att titta på sådana bilder skulle förbjudas. Sen är ju det en märklig lag, för hur ska man kontrollera det? Men i alla fall. Den frågan tog Journalistförbundet strid för. Men du och jag är tydligen värre än att stå upp för pedofilers rätt att få titta på. Det var inte det de gjorde, men förstå att det blir en konstig lag om man ska förbjuda folk att titta på saker. Alltså tänk om de bara slänger upp en bild framför nyllet på dig. Nu har du gått ett brott och tittat på barnporr.
Och det resulterade i såna här helt bizarra grejer, att när folk tog studenten och de hade såna här studentplakat med halvavklädda bebisar eller små barn. Vad det är då barnporr eller? Och titta på de här studentskyltarna.
Jag tror aldrig att någon, de trev väl igenom det, va?
Ja. Och nu sätter de mig på pottan här.
Ja, precis. Jag blev själv osäker nu. Men hur som helst så har det alltså, har aldrig hört talas om att någon har dömts för just detta brott. Utan det är ju innehav man går på. Men visst är det ändå bisarrt att Journalistförbundet hellre tar strid för någonting som skulle kunna utsätta dem för risken att bli kallade pedofilkramare än att ta strid för yttrandefriheten därför att vi är proria.
Ja, det är precis. Där har vi ju grejen, och vår vän Julia Caesar har ju skrivit om detta in extenso. För det gäller ju även henne som gammal mainstream media journalist. Det är därför de hatar oss så glödande. Vi är överlöpare, alltså vi är renegater eller vad säger man,
såna som har gått över till fiendesidan de ser det.
Och då vill de ju distansera sig från oss till vilket pris som helst nästan, även om det innebär att det i förlängningen också kommer inskränka deras yttrandefrihet.
Ja, det är helt sjukt alltså.
Men vi ska väl nämna det också, att vad handlar det här om då för de som inte vet det? Att jo, det var så att Ingrid och jag publicerade en artikel 2019 som handlade om faran med muslimer på apotek eller något sånt där. Jag minns inte den exakta rubriken, som en annan person hade skrivit, och resonemanget gick ju då ut på att eftersom det står i de islamiska urkunderna att de ska prioritera sin egen grupp före andra grupper, framför andra grupper. Mm. Så i en krissituation, i en krigssituation och så vidare, så skulle det kunna bli så att muslimer på apotek prioriterar sin egen grupp, håller inne med mediciner och så. Ja, tyckte någon hen i Lund att det här var så fasansfullt att vederbörande anmälde oss, och vi trodde inte att det skulle bli någonting av det, men det blev det. Det var rättegång i Helsingborgs tingsrätt. Det var väl i november förra året, och där blev vi frikända, och till vår stora förvåning så valde åklagaren att överklaga till hovrätten, och där har vi nog då också alltså blivit frikända, och bland annat som sagt med motiveringen att det här är ett journalistiskt sammanhang. Det är en artikel, vi har inbjudit till debatt och diskussion, hovrätten skriver ju att innehållet är missaktande. Men inte kriminellt.
Nej. De skriver så här: hovrätten anser att den aktuella artikeln innehåller nedsättande och kränkande omdömen om troende muslimer. Det gäller såväl rubriken som ingressen, men även till exempel uttalandet om att sekulariserade muslimer av andra muslimer kan komma att hotas till livet eller kastas ut från balkonger som varnande exempel för andra. Det står därmed klart att det finns uttalanden i artikeln som ger uttryck för missaktning. Slutcitat. Det här är ju intressant. För det som artikelskribenten berättar i artikeln, det är att det står gång på gång i Koranen att muslimer har en absolut plikt att sätta sina egna före de otrogna. Och då kan man ju undra, varför tror hovrätten att muslimer skulle känna sig missaktade för att vi berättar vad det står i deras heliga skrift?
Ja, jag förstår inte i vad missaktningen skulle bestå. Det är väl just det där argumentet är då att men är inte de muslimska apotekarna så professionella då att de låter sin yrkesroll gå före? Och det är ju just precis det som artikeln problematiserar, att det är inte säkert i alla lägen att man gör det, eftersom påbuden finns och de ser ut som de gör, och det är dessutom så att inom islam så kan du inte välja och vraka vad du ska tro och inte tro på, och vad du gillar liksom, vilka påbud som du tycker låter bra, utan du är ja, det är
och
så
det
här
finns det ett enormt grupptryck alltså bland muslimer. Mm. Som man ser under ramadan till exempel, att det till och med gravida kvinnor fastar trots att
barn.
Ja. Ja, och små barn. Så att ja. Jag ska fundera mer på det, men det är intressant att både tingsrätt och hovrätt menar att ja, det är missaktande. Mm. Men vi citerar ju och berättar för andra vad det står i deras heliga skrift, vad som förväntas av dem. Och jag tror helt enkelt att det är så här, att rättens ledamöter, de är svenskar, de är sekulariserade. De kan inte föreställa sig att det finns människor som är bokstavstrogna. Nej. Ja, det skulle vara någon liten Knutby-sekt här och där, eller Islamiska staten. Men att detta är det absolut vanligaste bland muslimer, att man är bokstavstrogen, det kan de inte ens föreställa sig. Så därför menar de att det är missaktande, för de är övertygade om att 95% av alla muslimer tar det med en klackspark som står i Koranen.
Mm. Och det är ju också så att det står i artikeln, det problematiseras kring att muslimer som kanske inte vill följa påbuden kan, precis som du säger, utsättas för grupptryck. Och det har vi ju sett gång efter annan. Men då tyckte tydligen rätten att det också var missaktande på något sätt, att man kan bli utslängd från en balkong om man inte lyder. Mm. Men det är ju ett faktum. Okej, så just den formuleringen är Lite märklig, men okej, man kan inte få allt här i världen och vi är ju hemskt nöjda naturligtvis med den friande domen och att de har tagit fasta på det som våra försvarare tryckte så hårt på, sammanhanget, att det är journalistiskt och att syftet är att väcka debatt.
Ja, precis så. Vi ska ju då säga att åklagaren har till den 24 maj på sig att överklaga detta till Högsta domstolen. Jag vet inte om åklagarmyndigheten i Helsingborg vill ha en tredje käftsmäll, vill ta risken att få en tredje käftsmäll. Vi får se.
Ja, det är ju så att mina försvarare är ganska inne på det, att det kan mycket väl hända, framförallt Allan Studzinski som är min som var min försvarare från början men som inte kunde vara med i hovrätten utan inkom den utmärkte Samuel Hartman och hjälpte mig. Där de och i synnerhet Allan är av uppfattningen att eftersom riksåklagaren har gått ut med vad ska vi säga, instruktioner om att
ett PM, ett PM, ja, gick han ut med, hon. Det är en stor Hilda.
Ja, precis. Uttryckligen skriver att försök få upp så många mål som möjligt i HD vad det gäller hets mot folkgrupp. Så finns det en viss risk att det inte kommer att ta slut här utan att det slutar i HD för mig och Ingrid.
Ja. Jag hoppas inte det. Det var någon som skrev på Twitter att det vore ju väldigt bra om vi fick en prejudicerande friande dom i HD. Jo, det är sant. Fast jag avstår gärna. Jag skulle vilja lägga det här bakom mig nu. Alltså det har varit... Hur lång tid har det hållit på? Ett år?
Drygt, ja, drygt, vad är det nu? Ja, precis. Sen du blev kallad till polisförhör, det är nästan 1,5 år, va?
Ja, jag tror det var på vårkanten, men strunt samma.
Ja, drygt 1 år i alla fall.
Det har hållit på länge och hängt som en bila över våra huvuden. Ska vi berätta att det enda mainstreamerna som har rapporterat om detta är ju SVT Helsingborg. Mm. De var ju faktiskt med på tingsrättsförhandlingen och den här Caroline Larsson som var där. Jag uppfattade att hon var mycket bekymrad över det här och att hon förstod att det här var viktigt även för henne och hennes kollegor. Sen i hovrätten så var det en annan reporter som via mail ställde några frågor till oss och nu är det Caroline Larsson som har skrivit dagens artikel. Och då är det samma gamla trötta visa om att Tryckfrihetssällskapet var en antimuslimsk förening. Mm. Ordet islam eller muslimer nämns överhuvudtaget inte i föreningens stadgar utan syftet var bara att värna yttrandefriheten var helst den hotades. Och sen skriver de också formuleringar som att jag har tidigare varit journalist på bland annat Kvällsposten. Mm. Ja, men vad är jag nu då? Mm. Kan ni bestämma att jag inte får kalla mig journalist längre?
Nej, det säger de inte. Det är väldigt försåtligt hur de har ändrat den formuleringen. För att från början så stod det ju att du var journalist och författare. Mm. Men nu har de ändrat det så att hon är författare och har tidigare varit journalist på bland annat Kvällsposten. Så de säger ju inte att du inte är journalist nu.
Nej, men det är ju så man läser det.
Ja, och det här har vi fått klart för oss nu är ett chefsbeslut att det har ändrats i de här texterna. Vi vet ju att Expo har...
Tittare skrev till Caroline Larsson och skrev så att varför skriver ni så? Och så skriver hon: hej C, jag är medveten om Ingrids erfarenhet som journalist. I en tidigare text har jag formulerat mig annorlunda. Men nu är denna formulering beslutad av ansvarig utgivare och då måste jag rätta mig efter det. Har du frågor om varför får du vända dig till honom på göraneklund@svt.se.
Expo är ingen källa i rapporteringen av det här rättsfallet och har aldrig varit, skriver Caroline Larsson. Nej, det trodde vi väl inte att de var en källa, men vi vet ju att de har utövat påtryckningar på SVT. De har själva skrytit med på Twitter bland annat. Så
att, och det var ju det som ledde till att de ändrade formuleringarna. Men där ser vi, det är så det fungerar, att ansvar, trots att det finns reportrar som vill berätta en historia på ett korrekt sätt, så går ansvarig utgivaren in och säger nej, så får du inte formulera dig.
Ja, rädslan, av någon anledning så är ju då rädslan för Expo väldigt utbredd. Jag begriper inte riktigt varför någon bryr sig om dem överhuvudtaget, men så är det ju. Det har vi ju sett tidigare. Ja, men då lämnar vi våra förehavanden med rättsväsendet för den här gången då, Ingrid.
Jag hoppas vi kan lämna det bakom oss för tid och evighet.
Ja,
nu har vi ju redan pratat så länge så att jag vill bara kort säga att i fredags pratade vi om mordstatistiken som en bluff. Och om man då kanske inte tror på det så har jag lagt länkar till 2 stycken artiklar med exempel på hur polisen fuskar med statistik. Att de jagar liksom pinnar istället för verkliga brott. Mm. Därför att man räknar i hur många saker de har gjort. Mm. Istället för hur bra det går att lösa saker. Så ligger man dåligt till så går man ut och ställer sig och gör en sån här hastighetskontroll eller rattfylla och sådär.
Ja, pinnjakt, det begreppet har ju varit bekant sedan tidigare. SD kräver slut med bidrag för icke-medborgare. Vad falls, Ingrid?
Ja, nej men alltså Jimmy har ju tuffat till sig. Och det är ju faktiskt, det har vi ju konstaterat flera gånger nu på sistone. Men det är en väldigt intressant effekt av det här att M och KD har sagt att de vill samarbeta med SD.
Mm.
Att det är ju inte bara så att nu har de slipat av alla sina kanter. Ja, det gjorde de tills de hade fått in M och KD i follan. För nu måste ju SD profilera sig.
Mm.
Och precis, vara tuffare än de andra.
Annars så upphör ju deras raison d'être fullständigt. Då kan folk lika gärna rösta på M och KD. Och vi läser ju då att Sverigedemokraterna vill att svenskt medborgarskap ska krävas för att få tillgång till vissa bidrag i Sverige. På så sätt hoppas man spara 7-8 miljarder kronor per år samt minska invandringen med upp till 10 000 personer. Ha, minska.
Det är inte riktigt stora hela, men många veckor små. Och det är då den typen av bidrag som där man inte behöver alltså ha betalat skatt eller någonting. Det är till exempel barnbidrag, bostadsbidrag, efterlevande stöd. Alltså det är ju en av de mest bizarra saker. Att någon kan flytta hit och så har de döda föräldrar i sitt hemland och så ska Sverige betala efterlevande stöd.
Eller så säger de att de har döda föräldrar i sitt hemland.
Ja. Som anhörig invandrare.
Mm.
Och sen är det föräldrapenning, äldreförsörjningsstöd. Det här är oerhört orättvisa som gör att invandrade pensionärer får mer pengar än vad svenska fattigpensionärer som har jobbat i hela sitt liv får.
Ja, det är så. Det är mycket med hur de här bidragen beräknas överhuvudtaget som är hemskt orättvist. Och bland annat föräldrapenningen, där har man ju hållit på och klyda. Jag vet inte, kommer vi någonsin fram till om man har ändrat den här regeln att man får lov att ta ut. Tidigare var det så att man fick ta ut upp till barnen var 12 år gamla så fick man då ta ut föräldraledighet och säga att du kom hit och hade 5 barn eller 7 barn eller så här, vilket ju inte är ovanligt i till exempel somaliska familjer. Du kunde vara hemma i flera år med full föräldrapenning och den beräknades dessutom på någon slags mall som man hade som gjorde att den var högre än vad den är för många låginkomsttagare. Alltså hur mycket du får ut i föräldrapenning.
Ja, visst. Nej, det togs ju faktiskt bort. Det minns jag att det var den första nyheten vi hade i Dispatch International, skriven av dig. Men det var ju helt bisarrt. Och det är det som är grejen. Svenska lagar och regler är skrivna för svenskar. Och inte för de människor som kommer från helt andra länder. Och då är det ju så att det här med att man fick ta ut den till barnet var 12 år. Det var ju, alltså alla svenskar tog ju ut det mesta när barnet var bebis. Men sen kunde man spara ett par månader för att ha till vissa saker. Liksom, när barnen hade det kämpigt på något sätt eller så. Men att någon ska komma med barn som redan är så pass stora att det inte mor eller far behöver vara hemma och se till dem hela dagarna. Att de skulle få ut full föräldrapenning som är på 1,5 år och så gånger 5 barn. Ja.
Mm. Ja, ja, precis. Och då var det bland annat dåvarande socialminister Göran Hägglund var ute och påtalade att det här var en kvinnofälla. Han var smart där som la fram det så. att många invandrade kvinnor kommer aldrig, får aldrig någon kontakt med samhället överhuvudtaget för att de står fastkedjade vid spisen och föder barn. Men då har man då tydligen ändrat det. Det var ju bra det åtminstone. Men givetvis så har ju Åkesson helt rätt i det här att jag menar, en försäkring är ju någonting du måste betala in till. Det är ju inga försäkringsbolag som ger folk premier gratis. Så varför ska staten göra det?
Nej, precis. Och det har ju varit sån... Alltså detta är ju saker som har blivit självklarheter för att folk inte vågar säga någonting.
Mm.
Men därför är det så skönt att Jimmy nu går ut och säger, för det är ju det här som är självklarheten, att givetvis ska du inte komma hit och aldrig jobba, aldrig betala skatt och sen bara få allting. Det förstår en mellanstadieelev.
Ja, men är det inte många som har fått rasism, paroxysmer över detta då? Eller, du har
inte... Jag har inte sett så mycket.
Nej. Jimmy börjar nöta ner dem nu. Så de...
Ja.
Tappa geist.
Men Aftonbladet försöker ju idag med en artikel på ledarsidan, inte Jonna Sima men någon annan tjej, att
just det.
Invandringen är lönsam. Hur långt ska de gå? Det var kanske Jimmys förslag hon reagerade på.
Mm.
Men det är väl bara Aftonbladets ledarredaktion som orkar med det längre.
Mm. Ja, och det är också sådär, jag bara skummade den, eller jag bara såg den artikeln fladdra förbi. Det är också sådär, jag vet inte om det är medvetna felslut eller om de verkligen är så korkade att de inte begriper skillnaden mellan invandrare som kommer hit och verkligen jobbar och de som går på bidrag från dag ett till dag en miljon. Alltså att det Åkesson säger är att du kommer att kunna, som invandrarperson så kan du förtjäna, alltså du får arbeta dig in i systemet.
Ja, visst.
Så de här konstiga grejerna som vänstersidan ofta kommer med, om vi inte hade haft alla invandrare som jobbade i den offentliga sektorn till exempel, ja men det är inte de som är problemet.
Nej, såklart inte.
Ding dong. Våra äldre i Sverige, Ingrid?
Ja, de är uppenbarligen inte värda någonting längre. Och det är så, det har vi ju sett under hela covid-pandemin. Men det som verkligen fick folk att gå i taket i helgen, det var ju att i Gislaveds kommun så var det någon chef där som stoppade läsk på äldreboendena. Mm. Och tyckte då att, ja, hon är kostchef, Eva Kullenberg, och nu är hon då kostchef.
Dietist och tidigare kock. Ja. Hon tycker då inte att läsken tillför någon kvalitet för de äldre. Och hon påtalar också, som Bitte, vår vän, skriver väldigt kul, hon gillar att använda det ordet, grötmyndigt i en senare passus, att när man blir äldre tycker man också mer och mer om sött, och då är det lätt att läsken konkurrerar ut maten. Läsken tillför ingen kvalitet och detta är ett led i att vi ska servera bra mat för de äldre och samtidigt skilja på vardag och fest.
Alltså, vad tror hon? Tror hon att hon har blivit förmyndare för de här människorna? Jag kan hålla med om att läsk inte tillför någonting. Och det är ju jättekonstigt om man ska dricka läsk till maten varenda dag. Det tycker jag är konstigt. Men om det nu finns de som vill det, så är det deras beslut.
Mm.
Hon är inte deras förmyndare.
Nej visst. Och vi har ju lagt länken här också till Bitte, är fly förbannad i sin artikel. Hon hoppas att den här människan själv råkar ut, Eva Kullenberg, för samma behandling när hon blir gammal. Att det ska sitta någon liten småpåve och berätta vad hon får äta och dricka. Det är så, alltså Bitte påtalar ju det. Det här är människor som har i de flesta fall jobbat hela sitt liv, betalat skatt. Nu är de gamla och behöver liksom bli omhändertagna, koppla av. Om de vill ha ett glas Coca-Cola till maten, så låt dem få det då.
Ja, jag tycker de skulle få vin och öl också om de vill det. Men i alla fall så det som gjorde den här grejen extra stor, det var ju att någon företagare i kommunen tyckte han blev så upprörd så han beställde en hel backläsk och så åkte han och levererade den utanför
det äldreboendet. Det var en hel jäkla pall.
Pall menade jag.
480 liter.
Ja. Ja. Mikael Kindblad i Västbopartiet. Och då påstår kommunen att de hade slängt läsken. För han skulle i alla fall inte bestämma om de fick dricka läsk. Men igår så gick kommunen ut och alltså någon kommunpolitiker ut och sa att vi backar. Det är klart de ska få dricka läsk. Och man har även nu hittat den försvunna läsken som han, Mikael, levererade.
Mm, för det heter ju först att den hade de förverkat, den hade de helt ut. Eller? Och de kunde minsann inte ta emot. Och då var väl den här kostchefen igen som var ute och vevade, som för övrigt är gammal liberal politiker. Jag vet inte om vi ska hålla det emot henne, men jag säger det upplysningsvis. Men när det började storma kring det här som sagt så började ju kommunen dra lite öronen åt sig och som sagt man hittade pallen så slutet gott, allting gott. Men det här säger ju någonting om hur man ser på de äldre, ja, och deras rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. Ska det sitta någon ätanpärtan där och bestämma vad de ska, ja, det, jag tycker det är förskräckligt. Alltså.
Ja, det är verkligen förskräckligt. Alltså, de behandlar dem ungefär som de behandlar förskolebarn. Mm. Och förskolebarn måste man fatta beslut åt, för de har nämligen ingen livserfarenhet. Så de skulle gärna dricka läsk hela dagarna.
Mm. Men om vi säger att du är 95 bast eller vad det nu kan vara och sitter där på ett äldre boende och är det typ det roliga du har i livet är att dricka ett glas kocka till maten. Kan du inte få göra det då? Du kanske ändå ska dö om något år eller två.
Ja, självklart. Nej, det är, och jag menar, det är ju bra att de backar. Men detta säger någonting om hur vi ser på de äldre. Det är det som är det stora problemet. Och sådana här saker händer säkert i varje kommun varje år. Men det är sällan vi får reda på det.
Mm. Ja, vi ska fortsätta hålla ett öga på de äldres situation, Ingrid. För det är... Det är ju ett ständigt återkommande tema förutom vanvård och sånt. Så mer sådana här subtila elakheter ser man mellan varven. Så det håller vi ett öga på. Men bra att kommunen backade i det här fallet i alla fall.
Ja.
Du, en liten kortis bara från vårt grannland i väst, Danmark. Där är det nämligen så att man kan få sparken från jobbet om man inte svarar på ett frågeformulär om islam.
Alltså det är helt bisarrt och det förvånar mig inte att det är ett svenskt företag. Det är nämligen den stora koncernen Alfa Laval med huvudsäte i Lund och de har fabriker över stora delar av världen och bland annat i Danmark. Och de har alltså skickat ut ett frågeformulär till de anställda där det till exempel står så: vad är haram, alltså förbjudet inom islam? Nej, vad är förorenande enligt islam? Och jag förstår inte, alltså de tillverkar värmepumpar och sånt. Alltså, varför ska deras anställda känna till vad som är haram inom islam? Det framgår inte, men i alla fall så tog Dansk Folkepartis programledare tag i det här. Partiledare. Han tog tag i det här och åkte hem till den här Lars Christian som hade fått sparken. Och vi ska se ett klipp. Och jag vet att ni har svårt med danska många av er, men det är dansk text i alla fall, så det gör det nu lite lättare.
Jag har kört till Lolland idag för att Lars, han är blivit bortvist från sin arbetsplats för att han har sagt nej till att skriva under på ett halal spørgeskema som hans virksomhed ellers ville have ham til at skrive under på. Og Lars, jeg synes, det lyder som om, du har været igennem en svær situation.
Ja, det har været en lidt svær tid, fordi at man bliver stemplet som en slags forbryder, jo, for, og man ikke har gjort noget ulovligt på nogen måde. Dels også vanskeliggjort, at man skal komme på en anden arbejdsplads og søge arbejde, og man så står og fortæller, at man er blevet bortvist. Så siger de jo gerne, hvorfor er du blevet bortvist? Jamen, jeg er jo bortvist på grund af, at jeg ikke vil skrive under på et halalspørgsmål.
Mm.
Jamen, der må være noget andet, siger de så. Ikke? Altså, de forventer jo virkelig, at man har gjort noget kriminelt. Og det er derfor, jeg synes, at Alfa Laval har virkelig strammet for meget op her, fordi at ligefrem gør sine medarbejdere til en forbryder, når man altså siger at passe sine ting, det passer ikke ind nogen steder.
Mm. Og når du så synes, at du ikke ville skrive under på det her halal spørgeskema, hvad var det så egentlig, du tænkte, der gik over stregen i forhold til sådan et spørgeskema?
Jamen det er jo, altså jeg ser det som en dybere grund end de fleste, fordi at der er mange, de siger, at hvorfor skriver du ikke bare under, det er jo bare et stykke papir jo, ikke? Mm. Men jeg ser det som et brud på vores frihed i Danmark, fordi at vi er jo altså i den situation, at islam efterhånden begynder at stikke sin næse ind alle steder. Og det er værende i svømmehaller, der bliver delt op, og det kan være det ene og det andet, hvor det kommer ind, og det er mere og mere bliver det på deres præmisser, at vi skal have lov til at være danskere, og det er ikke rigtigt. Det er dem, der kommer som gæst i vores land. Og de bør sørge for, at de ting, som de ønsker, dem må de selv fremstille. Jeg kan ikke se, at Danmark skal fremstille på deres vilkår. Mm.
Og man kan jo så også sige, at når virksomheden er halal-certificeret, så betaler man afgift til Muslim League eller sådan noget, for at fremme islam, ja. Blandt andet i Danmark. Ikke? Jeg kan se, et af de spørgsmål, som du faktisk, som man så skulle skrive på her. Hvilke af disse produkter betragtes som forurenende? Skal man så vælge tre? Og det kan være støv og skidt, produkter fra køer, produkter fra svin, alkohol eller produkter lavet af plastik. Og jeg må indrømme, jeg kunne kun sætte kryds ved en. Ja. Så jeg ville heller ikke kunne være ansat på den her virksomhed, for jeg ville kun kunne sætte kryds ved støv og skidt. Jeg synes ikke, nogen af de andre de betragtes som forurenende, men det viser jo bare lidt om, at det her det er jo baseret på noget helt andet, end det vi normalt er vant til.
Det falder uden for vores kultur, ja. På den måde, som det er sat op.
Ja, det var ju då Dansk Folkepartis partiledare Christian Thulesen Dahl som intervjuade, han heter inte Lars Christiansen utan han heter Lars Fredriksen.
Ja,
och som ni hörde där, ett helt bisarrt frågeformulär med frågor om bland annat om vad som är orent och inte. Och alternativen var då alkohol, damm och smuts, plast, kokött och någonting annat.
Ja, och varför? Alltså behöver de få sin verksamhet halal-certifierad? Ska värmepumparna vara halal-certifierade? Och vad har deras personal med saken att göra? Alltså det är helt bisarrt. Jag har försökt för Alfa Laval att svara på detta på Twitter genom att tagga in dem. Men jag har inte fått något svar.
Ja, nej det är helt... Det är svårt att fria sig från misstanken att det här handlar om någon slags åsiktskartläggning av de anställda, om man vill kolla om de går med på det här helt enkelt och svara på det.
Ja, och så tänkte jag också så här, men alltså varför håller ett svenskt företag på så i Danmark? Och så tänkte jag, så har de antagligen gjort med sina svenska anställda under flera år, men ingen har vågat protestera. Så känner ni till någonting, känner ni någon som jobbar på Alfa Laval eller ni själva jobbar där och har någon information om huruvida deras anställda också får svara på islamfrågor, så mejla oss.
Mm. Gör det, nu måste vi raska vidare Ingrid.
Ja.
Och det gör vi till ett, som vi tycker, kul litet klipp från Sveriges riksdag.
Vad händer här? Jo, det är centerpartisten Peter Hellander som överraskar med att tala älvdalska i riksdagen. Och då är det så att älvdalska, det pratas bara av mellan 2000 och 2500, men det har fått en liten revival på senare år. Det vet jag eftersom jag nu lyssnar slaviskt på språket i P1. Och Henrik Rosenqvist, professorn där, han är ett stort fan, så skåning han är, så är han stort fan av älvdalska och har lärt sig älvdalska och forskar på det. Och de har länge försökt få status som minoritetsspråk, men säger regeringen, nej, det är inget språk, det är en dialekt. Och nu ska vi se klippet.
Så var mjuta kapten, pojket i en kaffeskvätt och sjuv min djur summe.
Det här är älvdalska, alltså en spillra av fornnordiska som vi har kvar i Sverige. Och jag har ställt en fråga till statsrådet tidigare också om att älvdalskan ska erkännas som ett minoritetsspråk. Och den älvdalska språkgemenskapen har jobbat i 15-20 år med detta.
Tack så mycket, och jag vill påminna ledamoten att språket i kammaren är svenska.
Tack så mycket. Då kanske vi har en debatt om det här var då svenska som jag pratar eller inte. Eftersom regeringen säger att det är en dialekt av svenska och inte ett annat språk. Så i fortsättningen kan jag tänka att prata älvdalska här. Eftersom regeringen tycker att det är en dialekt. Och dialekt får vi prata.
Alltså, han hade ju lovat för detta. Han hade ju lagt upp för det.
Jätteroligt. Var och en som hör detta är väl ganska överens med att det är ju väldigt svårt att klassa detta som svenska. Det går inte att begripa som... som svenska i alla fall. Och jag ska nämna det bara snabbt också, att vi har alltså 5 stycken minoritetsspråk i Sverige. Det är finska, det är tornedalsfinska, så kallad meänkieli, ni får ursäkta mig om jag uttalar det fel. Det är romanichib, det är jiddisch och det är
samiska.
Vad är det femte?
Samiska
såklart. Du stod helt still i mitt ögonblick. Och det finns lite kriterier för det. Det är ju liksom att språket ska ha talats i landet i ett antal hundra år och bla bla bla. Men allt det där stämmer väl in på älvdalska, antar jag.
Ja, men det som han säger själv, detta är det sista vi har kvar av fornnordiska. Alltså de har en annan grammatik, de har kasusen kvar och sådär. Och det är jättespännande. Så att jag tycker det här var väldigt, väldigt roligt. Och så sa du då att ja, och kan vi göra skånska också till minoritetsspråk? Så sa jag, nej, det går inte, eftersom skånska numera är så likt standardsvenskan. Det enda vi skiljer oss på, det är uttalet och en del ord. Men för att ni ska förstå att skånska faktiskt har varit ett eget språk, som jag tror att många av er inte förstår, så ska jag nu läsa dikten De foste fjeden av Nils Ludvig Olsson, som levde 1893-1974. Och min farfar och farmor hade alla hans diktböcker hemma. Och den här dikten har jag hört min pappa läsa många gånger.
Och då ska vi säga att de foste fjeden betyder alltså de första stegen.
Ja, precis. Ja. Det handlar om en liten pojke som tar sina första steg. Och fjeden är ju, det är ju samma som fjät, i natten går tunga fjät. Ja. Mm. Det var på eftermiddagen en söndag här förleden, när pågen tog på gåle de aller foste fjeden. Han hade stod en taga och hållt i skänkaskarven, men tyckte väl att gå nu är rent för mig är över. Se, knäna var för skrala och benen stod som triller, och mattorna på gålet var lurade som hiller, och skammelen var farlig att klya på och trö på. Där var det bäst att kryba och ha en hon och stö på. Men hont han stod och grånga, så släppte han med näven och gjorde sen en vändning som inte var i väven. Där stod han säl och titta. Rätt vad det var så gick en. Det är ett tag som görred, sa jag som mild i blicken. Mor, skrek jag. Mor, nu går han. Nu börjar pågen trava. Men då blev pågen tjejod och satte sig att kava. Och mor fick inte se något. Skönt, hon är rätt för veden. Och pågen när han stabba de allra foste fjeden.
Åh, så kär den är. Ja, den är fantastisk. Ni får köra den i Google Translate.
Det är så.
Ja, nej, men som sagt, det handlar om en liten pojke som lär sig gå, och mor får inte se de första stegen, de foste fjeden. Och det kan man lia gott åt henne, för hon är lite för veden. Ingrid,
ja, nyfiken, lägger näsan i blöt.
Ja. Ja, nej, vi tycker det är härligt med både dialekter och svenskan och allt det här. Och det är intressant. Vi får väl se hur det går för Peter Helander och hans kamp för älvdalskan i riksdagen.
Mm. Mm. Ja, jag hoppas att han har framgång. Jag tycker det är jättekul. Vi ska hålla fast i, alltså känna till vårt språks historia.
Mångfald, Ingrid?
Just det, fast det gäller inte riktigt det sånt som svenskar gör.
Nej. Det är fel slags mångfald.
Mm.
Då ska vi ha en liten sväng om den här George Floyd-domen, därför att vi har ju bara berört det väldigt sådär i förbigående eller förbigående.
I förbifarten, förbifarten.
Och det var ju så då att den här polismannen Derek Chauvin, han fälldes för dråp på George Floyd. Han höll ju sitt knä på Floyds nacke. Om det var det som var dödsorsaken eller inte är det ju många som tvistar om. Men hur som helst så kom den här juryn fram till efter 10 timmar strykt överläggningar att Derek Chauvin, polisen, var skyldig då till att ha orsakat George Floyds död. Det fanns ju från försvarshåll så anförde man att Floyd hade väldigt höga halter av droger i sitt blod.
Han hade alltså 3 gånger den dödliga fentanyldosen i blodet.
Ja, ja.
Och jag vill också säga det att det har ju hela tiden framställts som att den här polisen hade sitt knä på hans nacke. Men i rätten fick man se bilder från hans egen kroppskamera. Det visar sig att han har den på axeln i nackpartiet. Han har alltså inte knäet i nacken. Och den metoden där, den är helt enligt böckerna.
Okej, och det är ju intressant att konstatera att de här filmerna från polisens kroppskamera, de blev aldrig offentliggjorda, va? Utan nej. Det man har sett är någon som har filmat med en mobilkamera som har stått bredvid ur en annan vinkel. Ja. Men de här kroppskamerafilmerna, de har inte släppts till.
Nej. Och de ville kanske ha kvar det till rättegången, men det var också saker som juryn inte fick titta på. Och vi har sett en jurymedlem som byttes ut precis i slutet och hon vet inte varför, men hon har låtit sig intervjuas och säger att hon hade aldrig vågat fria Derek Chauvin för att BLM och en massa demokratiska politiker hade ju mer eller mindre sagt rakt ut att fria ni honom så ska vi ställa till med upplopp i månader.
Mm. Men du, inledningsvis här ska vi ändå inte se det här klippet med en rasande Candace Owens som pekar på flera problem i det här målet.
Because we have 2 pandemics going on right now. There's a pandemic of ignorance in this country, and that is only allowed to fly because we also have a pandemic of cowardice in this country. Okay? So we have people that are purposefully putting out a bunch of ignorant claims, and then we have people that are too cowardly to stand up and say, you know what, this is wrong. There has been so much that has been going on in this country that is wrong. You talk about it, I talk about it, but we do not have people that are sitting in Congress that are willing to take this fight where it needs to be taken. By the way, you bring up Maxine Waters inciting violence. I'm so old, Tucker. I remember when a man said march peacefully and patriotically to the Capitol, and that was considered an incite to violence, right? That was like, oh my God, stop the press, get this person disappeared from social media because he is calling for violence. Look at what Maxine Waters says. No one in the media is condemning these marks. That same media that condemned Trump and his supporters for weeks on end is now defending Maxine Waters. And we both know this is not the first time that Maxine Waters has incited violence. Don't forget, rush down. If you see a Trump supporter, you got to rush him down in the restaurants. They're allowed to do this. They play by a different set of rules, but it's because we allow them to play with that different set of rules. They get away with virtually everything because we don't have strong people on our side that are willing to stand up. You know, and that it's a sad conclusion. It really is so frustrating. And the idea of martyring George Floyd, the way Nancy Pelosi spoke about him, it completely forgives all of the trauma that he brought against his victims while he was alive. You know, a man that served 7+ stints in prison while he was alive, armed robbery being 2 of the reasons why. And now we're going to martyr him and say that your name will forever be synonymous with justice. Imagine, Tucker, if you are one of his victims that is alive, one of his victims that he armed robbed, and you have to hear that this man's name will always be synonymous with justice. How would that feel to you? I feel like we are living in fiction right now in America. We are losing this country and we are living in fiction because people are not strong enough to call out this stuff. And I feel like I'm one of the only ones who has the courage to say I will not be mobbed into a different reality.
This is where they try and pull you off the internet because you're not afraid. I just got to ask you, it's frustrating, of course, to watch what you and I have been talking about, where one side ferociously defends its power, the other side abandons its voters to jail. I wonder, though, is there a point where just ordinary people can say, you know, I'm not in control of politics, but you're not allowed to block my street with a protest or intimidate me on my front lawn or break into my store and steal stuff. Like, I'm going to defend my family. I'm going to defend my business. You don't have a right to do that. There's no justification for riots anymore. And I'm just not going to put up with it.
No.
Will we get to that point, do you think?
No, we're not going to. That's why they're already moving the ball. They're already moving it. They're moving the goalpost already because they're saying right now that that's not enough. That wasn't justice, by the way, because what they're saying is what they want is a perpetual revolution. It's why they want people to be ignorant. It's why they want people in the education system to learn nothing but race and how to be angry. They want people acting like toddlers because when people are ignorant, they act like toddlers. They whine, they complain, they cry because they are absent facts. They are absent knowledge. So we are actually seeing a systemic oppression that is taking place that is rotten. It is throughout the propaganda that's taking place in the mainstream media, and it is working with the education institutions, teaching critical race theory and all of this nonsense to make sure that we are mass producing failures that are angry and that are violent and that are willing to riot and loot on behalf of the Democrats, because that's all they want right now are pawns in their nefarious scheme to take over this country.
Jag tror aldrig jag har sett Candace Owens så rasande.
Hon och, är så arg, men hon har ju så rätt, Ingrid.
Hon har ju det. Och det hon är mest arg för, det är ju egentligen därför att demokraterna utnyttjar de svarta som sina nyttiga idioter genom att behandla dem allihop som att det är så synd om er, ni är utsatta för rasism. Och vet att det krävs, eller de tror i alla fall att det krävs väldigt lite för att trigga dem att starta upplopp. Så de använder dem som fotsoldater. Och hon som själv är svart, hon vill ju lyfta svarta människor. Och så sluta liksom gå på bidrag och sluta påstå att ni är offer för rasism hela tiden. Gör något av era liv.
Och så påtalar hon ju också det här att vem var George Floyd? Han var inte någon särskilt trevlig människa, och hur kan det kännas för hans brottsoffer? Han har suttit 7 vändor i fängelse för olika brott, bland annat väpnat rån. Och hur känns det för hans offer att höra att han är sinnebilden för rättvisa?
Och det är då sagt av en demokratisk kongressledamot som heter Maxine Waters. Och hon sa under valrörelsen att ni som ser Trump-supportar, rusa in på restauranger och bråka med dem.
Och nu så hade hon, det senaste var ju då att hon sa att någonting i stil med att vi måste bli mer konfrontativa inför den här domen. Ja. Så säger alltså den här kongresskvinnan att om inte domen är till deras, ja, någonting blir någonting som de gillar, så i nästan öppna ordalag menade hon på att då jäklar blir det upplopp och mer revolution.
Och alla i USA åtminstone minns ju 1993 Rodney King i Los Angeles, som också var en väldigt välkänd skurk som och många har sett bilderna när poliserna står och slår och slår och slår, men vi har aldrig fått se början av detta när de försöker få ut honom ur bilen och han motsätter sig, och det var en stor kar, tung liksom, minst 100 pannor, och 5 poliser försöker övermanna och han skakar dem av sig. Alltså det fanns en anledning till att
han var väl påtänt som in i bomben, vill jag minnas.
Visst, men vad hände då? Jo, i flera veckor så brann Los Angeles och folk plundrade butiker, och framförallt det var en massa stackars sydkoreaner som blev av med sina butiker, och de började skjuta, det var skottlossning på gatorna. Alltså, och det är det jurymedlemmarna har tänkt på. Nej, men alltså, ska vi vara de som friar honom? Nej, jag skiter i. Han får åka i fängelse.
Ja, och jag menar, de visste ju samtliga att deras liv skulle bli fullständigt ödelagda för eviga tider om de frikände Derek Chauvin. Alltså, de skulle bli doxade och få sina liv helt förstörda om de hade kommit med en friande dom här. Så att, som Candace säger i en annan passage i den här samtalet med Tucker, ingen ska komma och säga att den här rättegången var liksom på, alltså vad heter det, rättvisa, alltså skedde på opartiskt och rättvist, därför att juryn kände sig ju naturligtvis tvingade att avkunna en fällande dom. Men det är ju också ganska mycket som har hänt här som gör att antagligen kommer ju hans advokater att ha ett ganska bra case vid ett överklagande. För bland annat så gick ju president senil Biden ut innan juryn hade kommit med sin dom och sa att han hoppades på rätt domslut. Då satt de sequestered, som det heter, alltså de satt instängda och fick inte liksom, medan de överlade då, fick inte kolla på tv och internet och sådana här grejer. Så då menade han på att då kunde han säga vad han tyckte, med mig. Alltså, kan ni tänka er en mordrättegång i Sverige där Stefan Löfven sitter och säger att jag hoppas det blir en fällande dom?
Alltså, nej, riktigt så långt har det inte gått, men det kommer säkert nästa vecka eller någonting. Och om det är någon invandrare som har blivit mördad av en svensk, vilket i princip aldrig händer. Men skulle det hända så skulle han säga så, det är jag säker på.
Hon påtalar en annan, jag måste bara säga det Ingrid, en annan intressant poäng här, Candace. Nämligen att de, demokratsidan eller de här vänsterliberalerna, att de håller på som de gör är ju en sak, va. Hon säger en epidemi av okunnighet eller dumhet. Men sen har vi också en epidemi av feghet, och då menar hon på vår sida, nämligen att ingen på den republikanska sidan eller på i vårt fall då, högersidan i Sverige, sätter ju ner foten och säger nu räcker. Nu får ni fan lägga av och se på Sverige igen.
Men, nej, ja. De gör inte det.
Och det menar ju Candace på är ett lika stort problem som att de är helgalna. Att ingen på den andra sidan vågar stå upp och säga stopp.
Ja, men det är ju inte klokt. Tänk på precis som hon säger där, att när Donald Trump sa att gå nu fredligt bort till kongressen och protestera, då var det liktydigt med att han uppmanade till våld. Men när Maxine Waters uppmanar till våld, då är det jättebra. Det är ingen reagerar på det. Medan Trump drogs inför riksrätt för att han så hade sagt gå fredligt till kongressen och protestera.
Men precis, men de kan ju bara hålla på så för att vi låter dem.
Ja, visst, så är det.
Alla vettiga människor måste ju enas mot galningarna helt enkelt. Det är ju på alla sidor. Innan vi avslutar det här blocket så vill vi inte undanhålla er ett litet klipp med Brandon Tatum. Han är då numera YouTube-kändis. Han har lite över 1 miljon följare på YouTube om jag har förstått det hela rätt, men han är före detta amerikansk fotbollsspelare, han är före detta polis och han är uppenbarligen, och han är Trump-supporter, och han är uppenbarligen väldigt orädd för att säga vad han tycker, även om det inte är det som förväntas av en svart man. Och ja, vad säger du Ingrid om den här BBC-intervjun?
Ja, alltså jag tänker så, nu när du berättar att han har så många följare och att han är känd, och så blir jag ännu mer förvånad, varför bjöd de in honom? Ja. Det här var väl inte alls vad de ville ha? Eller så spelar den här journalisten bara förvånad för att det här var precis vad han ville ha.
Vi ska se ett litet klipp här med Brandon Tatum.
So you're objecting firstly to some of the things that happened around the trial, which now that there is a conviction, I think we should probably park that. But secondly, you're upset that there's a amalgamation here of a wider sense of a landmark case and this one specific court case.
Yeah, this is not a landmark case. I think this is a political agenda. They're pushing lies in our country. Policing in America is not inherently racist. We don't live in a racist country. This was an interaction between a police officer that I thought did the wrong thing and a black man who was on drugs, high, resisting arrest, and ended up being killed by that police officer. That's as simple as it can be. The president of the United States got out and made a fool of himself trying to promote racism in a simple police encounter that the officer got convicted on.
So you reject President Biden's comments about systemic racism and it being a stain on the whole nation?
Yes, President Biden is an idiot in my personal opinion, and he's just talking because he's a politician. Systemic racism, I mean, if you look at Joe Biden himself, You know, he spoke at a Ku Klux Klan member's funeral and did the eulogy of Robert Byrd. I mean, he is white supremacy and racism, if you wanna say that is the case, and now he's the president. So if he really cared about white supremacy and racism, he should step down as the president, because he's an exemplification of that very thing. These people are just running their mouth and they're not being honest. We don't have a problem with racism in our country. We have a problem with people not following the law. We also have a problem with politicians making up things so they can get reelected. And that's exactly what has been happening. That's why you never see anything change. They're lying to us.
So the rate of people being killed by police is, the rate is higher amongst black people than amongst the rest of the population. What do you, how do you account for that, if that isn't a systemic racism problem?
Yeah, first of all, that's not true. Twice as many white people get killed by police every year. Twice as many white people get killed unarmed by police every year. You just don't see it. There's a gentleman named Tony Tempa. I guarantee you, anybody watching me have no idea who Tony Tempa is. Tony Tempa was murdered in the same fashion that George Floyd was killed. But because he was white, we don't hear about it and nobody cares about it. Nobody's talking about police reform when he was suffocated and killed. But they only talk about it because George Floyd is black. Black people commit over half of violent crimes in this country and only make up 13% of the population. They commit over half of the murders in this country, but only make up 13% of the population. And we can agree that 13% of the population aren't the criminals. There's only a small fraction of the black community that's doing this. So that explains why police are in the black communities more. And it explains why black people are incarcerated more. They are making up lies saying that it has anything to do with racism. Do you understand that there's black police officers too that patrol in many of these majority black cities? Are they racist? No, that's not the case. They're just making these things up, in my personal opinion, and they're riding a wave of dead black people in order to make money and be politically and get political leverage.
Brandon Tatum, thank you so much for coming on and talking to us. Thank you.
God bless you. Thank you.
Ja, ja, alltså han får ju veta saker där åt honom som han antingen vill eller inte vill veta. Att Joe Biden är ju ett kanske det absolut bästa exemplet på en white supremacist, alltså en som tror sig vara överlägsen för att han är vit, rasist. Och det är Joe Biden, därför att han höll ju ett begravningstal över en Ku Klux Klan-ledare och skrev minnesruna över honom. Och det är så kul att han säger detta. Och sen berättar han också om statistiken, hur den ser ut, att det är faktiskt fler vita som dör när polisen ingriper. Men det är alltså svarta människor. De är 13% av befolkningen, men de står för 50% av morden och 50% för den grova brottsligheten. Och det är naturligtvis inte alla svarta, nej självklart inte, men det är ett stort problem i den gruppen. Och så det de kallar för systematiskt eller strukturell rasism, brukar vi väl säga på svenska. Titta så många svarta det är som sitter i fängelse, det måste bero på rasism. Nej! Det beror på att de är mer kriminella. Och då blir det så. Ja. Försök att ta tag i det, roten till problemet, istället för att påstå att det är rasism.
Mm. Och det menar jag, har ju Candace Owens länge förfäktat, just det här att för att komma åt det problemet så måste vi ju lyfta the black community, få dem att sluta liksom känna att de är offer och så vidare. Vi kan inte hålla på med det här daltet och men det är samma grej som med sossarna i Sverige, att man behöver ha en grupp offer som man kan tycka synd om och som man kan hålla på och liksom ja, använda som valboskap då. Så att det är syftet, och han säger ju det här också, Brandon Tatum, att we are being lied to, de ljuger för oss. Och det är dags att genomskåda den lögnen nu, de vill inte er väl, demokraterna.
Nej, och det var ju det som var så tråkigt, att inte Trump fick sitta kvar, för han gjorde ju saker på riktigt. Alltså under hans presidentskap hade det aldrig varit så många svarta och latinos som var ute och försörjde sig själva. Men nu ska de tillbaka på bidrag, nu ska de fortsätta knarka, nu ska de splittra sina familjer, nu ska barnen, nu ska det gå åt skogen för barnen redan från början. För att de vill ha dessa offer.
Det vill de, och han påtalar ju också det här viktiga att det är väldigt många poliser som är svarta. Jag såg en intervju igår med polischefen i Detroit som är svart. som också var väldigt, det var ord och inga visor där, alltså mot det här demokraternas narrativ, och han menade på att vi, de här alltså så kallat utsatta områdena, deras motsvarighet till det, de vill att vi ska vara där, de vill att vi ska komma dit, för nu var det senare, senaste var nu att man skulle sluta med trafikkontroller. Ni vet, stoppa folk, kolla hastighet, droger, alkohol, om de har vapen, och för att det skapar onödig konfrontation. Så då skulle man sluta med det. Och då menade han på att alltså, vi hittar massor med grejer i de här bilarna som vi stoppar. Och, och de som bor i de här områdena vill att vi gör det. Så att det kan bli lite jäkla lugn och ro där någon gång. Men de är inte intresserade av, de är helt faktaresistenta, eller rättare sagt, de är inte intresserade av de här förment utsatta gruppernas väl och ve. De är bara intresserade av att driva sin egen agenda, och det är där ni har BLM-bluffen som jag nämnde i rubriken. BLM-skitsnack.
Ja, men så är det, och det är exakt samma sak. Här i Sverige så är det stackars muslimer och där är det stackars svarta. Ja. Och det är inte alls för att de egentligen tycker synd om det, eller egentligen vill göra någonting bra för dem.
Inte alls. Inte alls, utan det handlar bara om att främja de egna intressena. Och om inte annat så kan man ju fråga sig varför så många multinationella storföretag är så förtjusta i Black Lives Matter. Vad är det som har gjort att de har associerat sig med den här rörelsen och tycker att vad bra och så vidare. Det kan man ju fundera på, om man liksom, ja, om inte annat, att är det verkligen av omsorg om svartas väl och ve, eller är det något annat som ligger bakom där?
Visst är det det. Och det har vi ju pratat om många gånger förut och kommer säkert att komma tillbaka till, och the great reset. Reset, jag kan aldrig lära mig vilket som är
reset, gumman.
Det spelar ingen roll hur många gånger du säger det, för att sen är jag tillbaka och så vet jag inte vilket som var rätt. Ja, nu får vi knyta ihop säcken, Maria.
Ja, det får vi göra, och det gör vi med orden att om ni gillar mig och Ingrid av vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete och vill stödja oss i det, så gå in på ingridomaria.se. Där finns bankgiro, där finns den fantastiska donorboxen där man med fördel kan bli månadsgivare. Vi har swishnummer och vi har den fiffiga lilla medialink-knappen där man kan stötta oss.
Ja, och jag såg att någon hade skrivit i kommentarer till förra programmet att jag var tvungen att stoppa här nu, jag fick så dåligt samvete och jag känner mig att jag inte får lov att lyssna vidare om jag inte swishar. Men nej, så har vi då aldrig uttryckt det, och jag hoppas ingen annan har tolkat det så. Vi är djupt tacksamma åt alla er som känner att ni vill och kan bidra. Vi har aldrig krävt att få någonting. Då hade vi ju lagt det hela bakom en betalvägg.
Jag tyckte jag var tydlig med det i förra programmet också, att ni som inte har möjlighet att stötta pekuniärt får gärna hjälpa oss genom att sprida programmet på sociala medier. Det är ju fullständigt gratis, så att det är ju någonting som alla kan hjälpa till med.
Ja.
Ja. Jaha, det var så.
Jag skulle kunna gå och lägga mig nu, Maria. Det har varit så mycket känslor under hela dagen och så det här programmet. Men nu så tackar vi för idag och så önskar vi alla en fantastiskt trevlig vecka. Och så ses vi igen på fredag.
Det gör vi. Ha det gott alla. Kram, kram.
Gud välsigne er.